välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Producent och tekniker från programmet är Ulf Gustafsson. Och det är Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Och vi har kommit till del 50.
Välkomna till Andreas kapellet denna tisdagskväll, som är den 50:e, har jag just fått veta. Det är inte dåligt, men så har vi kommit ända till kapitel 18 också. Så att det går framåt. Undrar om vi inte hinner göra färdigt 18:e kapitlet idag, men det ska jag låta vara osagt. Vi börjar med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för de här nådestunderna, när vi får avsätta tid för att bara läsa och tolka och försöka leva oss in i ditt ord och din vilja. Vi ber om din egen ande, din egen närvaro, och att du öppnar våra ögon så att vi kan se nya dimensioner, få lära känna höjden, bredden och längden och djupet utav din vilja, utav din egen person. Herre, du som känner oss helt och fullt och som har lovat att vi en dag ska få lära känna dig till fullo. Var du mitt ibland oss och låt oss få växa till i gemenskapen med dig, i kärleken till dig. Amen. Förra tisdagen så sysslade vi med, uppehöll oss vid vers 15 och följande där. Jag tror till och med vi läste till och med vers 20. Det handlar ju om när man ska tillrättavisa någon. Förresten ska jag säga det också, att på grekiska så heter det här ordet förmana, som finns på lite olika ställen i breverna. Det heter, nu tappar jag bort det bara för det, men det betyder alltså trösta. När vi hör ordet förmana eller tillrättavisa så tänker man gärna att det är lite strängt, tillrättavisande. Och i värsta fall lite att man har ett väldigt överläge när man ska ge sig på någon. Men så är inte det bibliska begreppet, som handlar om att trösta, om att uppmuntra, att hjälpa någon upp på vägen igen. Alltså det finns ett syfte som är helt annat än vad vi kanske först associerar till. Och det är så vi ska förstå det också här. Här står det att man först då ska tala med personen i fråga enskilt mellan fyra ögon. Och om han inte lyssnar på dig så ska man då tala tillsammans med ytterligare en eller två andra. Och så står det i vers 17 att om inte det hjälper, om han inte lyssnar då heller, så ska man ta upp det i församlingen. Och det var väl ungefär så långt som vi hade kommit. Och sen är det då det här ordet församlingen som vi skulle titta på lite närmare idag. Översätts omväxlande, används omväxlande, ordet församling och kyrka, det är alltså synonyma begrepp. Det finns bara två gånger i evangelierna. Och det kan ju vara värt att tänka på. Det är alltså någonting som uppstår först senare. Å andra sidan, det kanske inte är så konstigt att det inte finns mer än två gånger i evangelierna. Därför att när vi befinner oss på evangeliernas mark så att säga, då har ju församlingen ännu inte blivit synliggjord. Då är församlingen fortfarande Jesus och de 12 lärjungarna och kanske några ytterligare. Det är inte avskilt så att säga, utan det är mera som en lärjungaskara. Så församlingen finns här i sak. Det finns som ett embryo som håller på att utvecklas och växa fram. Men när det är sagt så finns alltså ordet församling ändå två gånger. Och det första gången har vi redan läst, fast jag kommenterade det inte så mycket då. Det är när Jesus säger i 16 kapitlet och 18 versen till Simon Petrus: på denna klippa ska jag bygga min församling, ekklesia på grekiska. Det är första gången, och andra gången är alltså här. Lyssnar han inte heller till dem så säg det till församlingen, till ekklesian. Ordet finns som sagt bara två gånger i evangelierna, men det finns över 100 gånger i de övriga nytestamentliga böckerna. Så det är ju ett viktigt ord. Och då ska jag säga det först, att ordet ekklesia på grekiska är ju inte ett kristet ord från början. Grekiskan är inte speciellt kristet språk, det är ett vanligt språk, den antika grekiskan. Och där finns ordet ekklesia och det betyder folksamling, ingenting annat. Det förekommer faktiskt i den betydelsen en gång i apostlagärningarna. Om vi ser apostlagärningarna 19:39. Det är när Paulus, eller när Lukas då, som har skrivit apostlagärningarna, berättar om oroligheterna i Efesus och vad som hände där. Och så står det i vers 39: om det är något mer ni vill ta upp, ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Ekklesia på grekiska. Så det är den vanliga betydelsen. En samling människor helt enkelt. Och så kan ju vi använda ordet på svenska också. Att ett antal människor var samlade. Eller att de var församlade på torget. Det behöver inte vara ett kristet sammanhang. Men när det är sagt så ska det också sägas att så används ordet bara mig vetligt en gång i hela Nya Testamentet. Därför att i Nya Testamentet så får det ett speciellt innehåll. Och bakgrunden till att det får ett speciellt innehåll, det är Gamla Testamentet. Om du går till Andra Mosebok så ska vi se några bibelställen där det här ordet finns i Gamla Testamentet. För församlingen och kyrkan, när uppstår så att säga kyrkan eller församlingen? Det kan man faktiskt ställa sig den frågan, och du får olika svar där. För att en del de menar att församlingen bildades eller blev till på pingstdagen. Men de människorna som var på pingstdagen, de fanns ju innan pingstdagen också. Till exempel lärjungarna runt Jesus. Och en del säger att ja, men de första kristna där, lärjungarna i Jesus, de var ju judar, så att de var ju inte kristna i vår mening. De kallas ju inte kristna på den tiden, utan det var ju judar som trodde på ett speciellt sätt. Men det var ju många andra som trodde på det sättet. Alltså messianska judar som trodde på Jesus också. Då kan vi inte tala om att församlingen började vid någon bestämd tidpunkt. Så finns det de som säger, och det vi ska se nu, att församlingen som andlig storhet går tillbaka ner i Gamla Testamentet. Och då finns det de som menar att ja, den började med Moses på Sinai. Eller andra säger ytterligare att det började med Abraham, för han var ju den första som kallades in i gemenskapen med Gud, och där började församlingen. Och åter andra skulle kunna säga, ja, församlingen är preexistent. Den har alltid funnits innan skapelsen. Därför församlingen, det är ingen annan än Jesus Kristus. Det är han som är församlingen. Han är Kristi kropp, så att säga. Så här gäller det att definiera vad man menar. Annars är det väldigt enkelt att tala förbi varandra när vi talar om församlingen. Och det kommer ni att förstå här nu också när vi tittar på det här. I Andra Moseboks 12:e kapitel. Nu är ju Gamla Testamentet inte skrivet på grekiska, utan det är skrivet på hebreiska. Så där står det inte ekklesia, utan här finns ett hebreiskt ord som heter kahal. Kahal. Och nu ska vi se hur det ordet används. Kahal. Då står det i Andra Mosebok kapitel 12 vers 6. Det handlar om uttåget ur Egypten. Sista natten, de slaktar lammet, och då står det så här, vers 6, ni ska förvara det, alltså lammet, till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels kahal slakta det i skymningen, och så vidare. Så här ges en föreskrift till Israels kahal, eller som det står då i min översättning, hela, alltså Israels församlade menighet. Första gången som jag läste om det här så var när biskop Bo Giertz skrev sin bok Kristi kyrka, en bok som jag för övrigt rekommenderar. Jag ska citera något ur den boken. Han skriver så här: särskilt i högtidliga sammanhang får Israel heta Guds kahal. När de träder upp för att offra och lovsjunga, för att lyssna till Guds budskap och ge honom sina löften. Då kallas Israel för kohal. Det är de som gör det här. Israels hela kohal ska vidare slakta påskalammet på 14:e dagen i månaden Nisan. Gud talar ur elden på Horeb till sitt kohal. Och den dagen är kohallens dag. När Salomos tempel invigs, då träder Israels kohal upp och välsignas. Det är alltså hela folket. Och när Esra griper in med drastiska åtgärder för att bevara det återupprättade Israel, då är det kohallen som handlar inför Gud. Den orene har ingen plats i Herrens kohal, och brottslingen ska utrotas ur Guds kohal. Så där fick ni en bild på, som man skulle kunna säga, Israels samlade menighet, församlingen alltså, kohallen. Och det här är ett mycket speciellt ord. Och varför är det ett mycket speciellt ord då? Jo, därför att det här ordet kan ju inte användas som något annat folk. Utan det kan ju bara användas om Israel. Eftersom Israel ensamt är Guds utkorade folk. Och det gör att ordet kan inte användas om något annat folkslag eller något annat sammanhang. Och det betyder alltså att det här ordet Guds kohal, det är det utvalda folket, det utkorade folket. Det är det folk med vilket Gud har ingått förbund. Det är det folk som lever i gemenskap med Gud. Det är Guds kohal. Vi kan se på ytterligare något bibelord. 5 Mosebok har skrivit upp 18. Förmodligen så finns det bibelordet med i det här som jag läste upp hos Bojarts. Vi kan se här. Ja, 18:16, det är när de är vid berget Horeb då, alltså Sinai. Det ska bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb, den dag då ni var samlade där, då kohallen var samlade där. Står det på hebreiska. Och så vidare. Men jag tror att vi fångade det ganska bra genom att bara läsa Bojarts där. Nu hände det sig emellertid att 200 år före Jesus Kristus så blev grekiskan det dominerande världsspråket. Och judarna var ju förskingringen, så de bodde ju lite överallt runt omkring i världen. Och man talade som sagt grekiska. Och då översatte man Gamla testamentet till grekiska. Det är den översättning som kallas för Septuaginta. 200 före Kristus. Och då när man ska översätta, när man kommer då, så går det väl förmodligen rätt så smidigt att översätta hebreiskan till grekiska. Men så kommer man till det här ordet kohal. Det finns ju inget grekiskt ord för kohal, eftersom kohal inte kan vara något annat än det som är internt inom hebreiska språket och som syftar på Israel. Man måste alltså ta ett grekiskt ord nu. Och då tar man ordet ekklesia. Och det betyder att då får ju det ordet den effekten att när man tar ordet ekklesia, som i och för sig är en vanlig folksamling, men man tar det och så översätter man kohal, då blir alltså Guds kohal blir lika med ekklesia på grekiska. Alltså ordet ekklesia är nu inte längre bara ett ord för vilken folksamling som helst, utan det är ett ord som fylls upp utav hela det utkorade folkets innehåll. Alltså allt det som Israel är i gemenskapen med Gud och med lagen och förbundet och nåden ifrån Gud och barmhärtigheten. Allt det där fylls upp i ordet ekklesia. Det är alltså den nya meningen med ekklesian. Sen när Matteus och Paulus och de andra skriver Nya testamentet, då skriver de på grekiska förstås. Och när de ska skriva om kyrkan och om församlingen så använder de ordet ekklesia. Men då är alltså följer hela det gammaltestamentliga innehållet med i det här ordet ekklesia. Och så ser man ju när man läser alla de här ekklesiaorden i Nya testamentet att det handlar om är ju det utkorade folket. Det är inte vilken folksamling som helst, utan det är ju den här heliga gemenskapen som man har ingått med Gud. Och det är därför också som tanken följer med att det blir när vi kommer in i Nya testamentet och kommer in i det kristna så småningom här när det går 100-200 år efter Kristus, så tar man över inte bara innehållet utan man tar över alltihopa så att man talar om det nya Israel. Så det finns en logik i det. Men det där är en logik som vi inte utan vidare ställer upp på, därför att det får ju inte bli så att man spelar ut det nya Israel mot det gamla Israel. För det förbund som Gud har ingått med Guds kahal, det ska inte Gud svika. Aldrig någonsin, säger han till David. Utan det är ingånget och det är inte upphävt. Det är inte upphävt på så sätt att nu förkastar vi Israel och så gör vi ett nytt Israel här som består av alla de kristna. Det är ju så man har använt den här situationen ganska ofta. Men det är ingen biblisk förståelse, därför att de första kristna, de uppfattade ju naturligtvis Guds kahal, och så kommer Jesus Kristus, han kommer in i Guds kahal och han uppfyller och fullbordar alla löftena. Så att Guds kahal går över så att säga, eller blir fullbordat i ekklesian. Det betyder att precis som vi talar om lag och evangelium, det är inte så att förut hade vi lagen, men nu kommer evangeliet, då förkastar vi lagen och så har vi bara evangeliet. Så är det inte. Man ska inte spela ut lag och evangelium mot varandra. Utan det som händer är att Guds lag finns och så kommer Jesus Kristus in i lagen, så fullbordar han den. Och när lagen är fullbordad, då kallas detta för evangelium. Så i det evangelium som vi har så finns också lagen fast som fullbordad. Därför lever vi inte under lagen utan vi lever i lagens uppfyllelse. På samma sätt ser Paulus det med kyrkan. Att Jesus Kristus som är kyrkan, han har kommit in i Guds kahal. Han fullbordar allting och så får vi den fullbordade kyrkan, alltså ekklesian. Det är Jesus Kristus själv. Och när Paulus talar om det här i Romarbrevet som vi inte ska fördjupa oss i nu precis. Men så säger han att Gud kan inte ångra sina nådegåvor och sin kallelse till detta Guds kahal. Utan det är vi som står utan Gud och utan hopp i världen. Som är tagna ut ur världen och så är vi insatta i Guds kahal. Och vi är de äkta judarna så att säga. Därför att vi är judar omskurna i våra hjärtan. Vi lever i löftenas fullbordan. Det betyder alltså att när vi kommer till Nya testamentet och läser det här ordet ekklesia, så är det fullbordade löftesförbundet som vi läser om. Jag ska säga det att själva ordet ekklesia, det är ett sammansatt ord. Där det första ordet eller själva stammen, huvudordet, är kaleo. Och kaleo betyder, låter nästan så på svenska också, att man är kallad. Och ek, som är prefixet, det betyder ut eller ur. Så ekklesia, som vi översätter med församling, det är alltså de som är kallade ut ur ett sammanhang. Eller rättare sagt, måste jag säga så här, de är församlade, samlade in i ett sammanhang. De är tagna ut ur världen. Och så är de församlade runt Jesus Kristus som är ekklesian och som är kahallens uppfyllelse. Eller som Petrus skriver när han skriver i sitt brev att vi har tagits ut ur mörkret och så har vi förts in i den älskade sonens rike, in i det ljus som är den älskade sonens rike. Så kyrkan, ekklesian, är de som är församlade runt Jesus Kristus och Jesus Kristus är kyrkans huvud eller för att använda bilden fullt ut, han är hela kroppen egentligen, för vi är ju i honom. Så han är inte bara huvudet, utan han är kroppen. Vi är i Kristus. Nu är det bara så att när man läser det här ordet ekklesia, inte bara här nu i Matteus evangeliet, utan man läser igenom hela Nya testamentet, så ser man att ordet ekklesia förekommer 114 gånger. Och vi ska inte gå igenom alla 114 bibelställena, även om det vore intressant. Det har jag gjort för mig själv. Men om man går igenom det, så lägger man märke till att ordet förekommer på tre olika nivåer. Därför att ordet används för det första om den universella kyrkan. Alltså det används nästan som synonymt med hela kristenheten. Vi har det i trosbekännelsen, vi tror på en helig allmännelig kyrka. Det är ju kyrkan genom alla tider. Det är ju kyrkan i alla länder och kulturer. Det är kyrkan överallt. Finns bara en sådan kyrka naturligtvis. Och så används ordet ungefär 20-tal gånger av de här 114. Till exempel om ni vill titta i Efesierbrevet. Ni får åtminstone några exempel på så att ni ser att det står så. Efesierbrevets femte kapitel. Om man läser från vers 23. Ty en man är sin, nu bortser ifrån vad det står här och bara lägger märke till ordet församlingen. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Det är ju församlingen i allmänhet. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Det ser ni att det syftar inte på församlingen i Korint eller församlingen hit eller dit, utan det är församlingen i allmän mening. Det är ju vi alla, oavsett var vi befinner oss. Ty han ville, vers 27, ställa fram församlingen, det står ekklesian här då, inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sånt. Helig och fullkomlig skulle den vara. Vers 29. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, med ekklesian, sin egen kropp. Så används ordet. När vi använder ordet på det sättet, åtminstone i våran tradition, då talar vi om kyrkan, och gärna med kyrkan med stort K. Vi tror på en helig allmännelig kyrka. Det är kyrkan i stort. Den universella kyrkan. Men som sagt, om man läser igenom alla de här 114 bibelställena, så ser man att så här används ordet ett 20-tal gånger. 87 gånger så används det på ett annat sätt. Om vi tittar i första Korinthierbrevet kapitel 1. Tror vi nöjer oss med detta enda men tydliga ställe. Första Korinthierbrevet kapitel 1. Då skriver Paulus: från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes, till Guds församling i Korint. Alltså inte i Efesus eller Rom, utan brevet är adresserat till Guds församling i Korint. Så här används ordet om den lokala församlingen. Och då kan du plötsligt ha en ekklesia i Korint, och så har du ju en annan ekklesia i Rom. Och du har en tredje ekklesia i Antiochia. Men det är samma ekklesia. Så det kan användas på två olika sätt. Dels universellt, det finns bara en församling. Men dels också om den lokala församlingen. Så används det 87 gånger, och nu ska ni höra någonting som jag tycker är tänkvärt. Varje gång som det används 87 gånger om den lokala församlingen, så finns ordet endast i singularis. Det finns bara en församling på varje ort i Nya testamentet. Och den församlingen är de troende. De på Jesus Kristus troende. Så var det enkelt, var det med den saken. Så vi talar om församlingen i Värnamo till exempel, om vi ska tala bibliskt. Jag ska säga det också, att för det är viktigt, att det finns ju ingen motsättning mellan den lokala församlingen och den universella församlingen. Det är ju samma församling. Man kan säga, man kan uttrycka så här kanske, att det finns en enda helig allmänlig kyrka, men den får sitt uttryck i Värnamo. Den får sitt uttryck, den manifesterar sig i Korint. Den blir synliggjord i Rom och så vidare. Denna enda kyrka. I de människor som bor på respektive ort. Det här är viktigt, därför att det betyder att den lokala församlingen är, den är i harmoni så att säga med den universella kyrkan. Om den inte skulle vara det, då är det ju fara och färde. Så på så sätt så hålls kyrkan ihop. Men om varje kyrka skulle vara så att säga helt skild ifrån varandra, då kan det ju dra iväg åt alla möjliga och omöjliga håll. Och några säger att vi har rätt och andra säger att nej, ni har inte rätt, för det är vi som har rätt. Så kan vi inte ha det. Utan allting måste stämmas av emot den enda heliga allmänliga kyrkan. Och därför finns det väldigt litet utrymme för att det ska komma in så att säga väsensskilda saker i den kristna tron. Även om det görs tappra försök, så är det ändå en mycket märklig situation. Det ska egentligen inte kunna hända. Nåja, sen är det då så att ordet används på ett tredje sätt, på en tredje nivå, vid fyra olika tillfällen i Nya testamentet. Och det kanske inte är så många gånger, fyra gånger, men det är, skulle inte det räcka förresten? Om två eller tre, eller för all del då fyra bibelställen talar om samma sak, så är det väl tillräckligt. Ni ska få se de bibelställena. Det är Romarbrevet 16. Ja, nu har vi första kor uppe. Då är det bara kapitlet innan här. Första, jag får säga, Romarbrevet kapitel 16, vers 4 och 5, eller 5 räcker egentligen. Han hälsar här till de kristna i Rom. Och så hälsar han i vers 5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Deras hem. Och kos. Hushåll. Så här är ett antal människor. De kan inte vara så många, för man sa, uppseendeväckande stora hus hade man ju inte överallt på den här tiden. Men det kanske kan handla om, jag vet inte om det kan handla om 10, 15 eller om det handlar om 20, 30. Men då förstår vi att då kan man ju träffas i olika hem på samma ort. Då har du plötsligt samma förhållande som du hade mellan den lokala församlingen, flera olika lokala församlingar, men de ingår i samma församling. Du kan ha församlingen i olika hem samtidigt, men de ingår i samma lokala församling. Det här är en dimension som alltid har funnits med naturligtvis, men som har varit bortglömd och många gånger motarbetad. Många gånger motarbetad. Ja, man kan fråga sig varför. Det kanske vi inte ska ge oss in på här, men det här med makten och det heliga. Det här med att styra och ställa å ena sidan och så folkets frihet å andra sidan. Det finns en inbyggd spänning och den har alltid funnits där och den kanske ska finnas där. Och det har de ju sagt till mig när det handlar om cellerna. Ja, men Håkan, om du ska ge cellerna så mycket frihet och de ska få utvecklas, då kan du ta vägen var som helst. Och då har jag tänkt på det och så har jag tänkt att det kan det väl inte. Därför att församlingen är fortfarande en. Så församlingen i de olika hemmen måste ju vara i harmoni med församlingen på orten. Så måste vara i harmoni med den enda församlingen som finns. Det är ju en enhet allsammans. Det kan inte alls ta vägen vart som helst. Finns dessutom ett speciellt ord om en församling i ett hem till exempel. eller för all del en grupp i en stad också, skulle brytas ur denna enda församling och hamna vid sidan om, då heter det sekt. För ordet sekt betyder att man har brutit sig ur helheten och gör sin egen, är sig själv nog så att säga. Distanserar sig från helheten. Så används inte alltid ordet i massmedia, men jag vet inte om massmedia har någon definition på vad de menar när de skriver om sekter och sektbeteenden och sånt. Men det här är grundbetydelsen av ordet sekt. Det är alltså, sekt betyder del. Att den har lösgjort sig från helheten. Hamnat vid sidan om. Och valt att leva vid sidan om. Det betyder inte att den behöver vara falsk eller kättersk. Den kan ha rätt. I sak. I tro. Men den är vid sidan om. Därför är det en sekt. Så därför är det inte självklart så att det har att göra med rätt eller fel lära. Man kan ha fel lära och ändå vara mitt i den stora församlingen. Man kan ha rätt lära och ändå hamna vid sidan om. Så det här med endräkten, både mellan hushållen, mellan städerna, med den stora allmänliga kyrka, den är avgörande. Första Korintherbrevet 16 kapitel. Vers 19. Församlingarna, alltså de olika städerna i Asien, förmodar jag, hälsar till er. Akvila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus. Det är alltså också husförsamlingen så att säga. Hälsar hjärtligt till er i Herren. Det är ganska spännande när man upptäcker den här dimensionen, därför att mycket av det man läser om i breven blir så väldigt närgånget och påtagligt. Därför att det tillämpas i det lilla sammanhanget. Här är vi en liten skara människor som vill tillämpa Guds ord och Guds ords ordningar. Det blir väldigt påtagligt plötsligt. Kolosserbrevet. Efter Filipperbrevet. Kommer Kolosserbrevet kapitel 4, vers 15. Hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Då står det ekklesian i hans hus som samlas i deras hus. Det är samma ord som i den lokala församlingen. Och i Filemon. Filemon kommer efter Testim, Titus, Filemon. Det är inte så enkelt att hitta. Det kommer före Hebreerbrevet. Det är ju bara ett enda kapitel. Men där står det i vers 2. Att Paulus hälsar då. Och räknas det upp människor. Vår syster Apfia. Vår medkämpe Arkippus. Och till församlingen i ditt hus. Det är som sagt var inte så många bibelställen där det talas om församlingen som samlas regelbundet och firar gudstjänst i ett hus, för så står det. Det är inte så många sådana bibelställen, men saken finns på jättemånga ställen. Även om det kanske inte används alltid just ordet ekklesia. Varför var jag så noga med att läsa de här då, förutom att det är någonting som vi återupptäcker? Jo, jag vill att ni ska se att det inte är frågan om bönegrupper. Det är inte frågan om studiecirklar. Det är inte frågan om verksamheter i den meningen. Utan det är frågan om livsgemenskap. Det är frågan om ekklesian helt enkelt. Det är församlingen. Och den typen av församlingar. Om vi nu kallar det för celler. Eller om det kallas för gemenskaper eller koinonia, ett annat grekiskt ord för gemenskapen i huset och så va. Den typen av församlingar är inte bara möjliga utan också önskvärda. Det här är någonting som vi ska bejaka. Men att människor som det var förr i tiden samlades i hemmen och så småningom byggde de här missionshusen för att sjunga till Herren och prisa honom och läsa hans ord. Det var ju fantastiskt egentligen. Gud giv att vi får sådana tider tillbaka. Men den politiska makten har ju tidigare varit skeptisk till det här. Och ni vet att det har till och med varit förbjudet att samlas i hemmen. Jag tänker på konventikelplakatet. Det var så sent som 1870 som det blev tillåtet för första gången att bilda samfund. Och då fick man bilda kyrkor och samfund undantagsvis på statens villkor. Vi kan inte hålla tillbaka utvecklingen helt enkelt. Men det är ganska sent. Och många av de äldsta frikyrkorna är väl från den tiden någonstans, 1870-1880 någonstans. När vi nu går tillbaka till Matteus 18 så står det: om din broder nu inte lyssnar på dig så ska du tala med ytterligare en eller två. Och så står det i vers 17: lyssnar inte till dem heller så säg det till församlingen. Och då är frågan vad som menas här med församlingen. Och för att citera Peter Fjällstedt, som jag har citerat från någon tidigare tillfälle, ska jag återkomma till hans tanke här strax. Men han skriver så här i sin kommentar: hos judarna kunde en församling bildas av 10 män. På den tiden när Jesus talade, det här är Matteus 18, så kunde med församlingen icke menas som efter pingstdagen. För den fanns ju inte då. Det kan ju inte menas den lokala församlingen. Det kan ju inte menas den stora gemenskapen. Det fanns ju inte på den här tiden. Det måste ju menas den lilla gemenskapen, det lilla sammanhanget. Och som jag tror han med att säga också avslutningsvis, att förra gången, att kyrkotukten, den blir ju alldeles orimlig, inte minst i vår moderna tid, om den ska utövas i den stora församlingen, den stora gemenskapen. Om vi ska ställa fram människor här mitt i högmässan och säga: nej, den här brodern här och den här systern här, de har syndat på det här sättet. Ja, men det är ju inte klokt. Men däremot om det med församlingen här menas den lilla gemenskapen, som typ cellen, så är det inte bara klokt utan nödvändigt. För man kan inte leva i relationer som blir alldeles förstörda, förgiftade, och alla vet om det, utan att det kommer upp i hela gemenskapen så småningom. Och det är så jag förstår det här. Då kan man ju å andra sidan säga som så att den stora gemenskapen, den universella kyrkan, som tar sig uttryck på en ort, den tar sig ju också uttryck i en liten gemenskap naturligtvis, för det var ju en gemenskap alltihop. Så att i den meningen kan man säga att den stora gemenskapen är representerad också i hemmiljön. Och i den meningen så är det ju alla kristna så att säga inblandade, även om det är en liten gemenskap. Om en lem lider så lider hela kroppen med den lemmen. Jag ska säga det också, ordet kyrka då, det svenska ordet kyrka som vi använder, eller församling. Det är alltså en översättning kan man säga utav ekklesia, men ordet kyrka följer tillbaka på det grekiska ordet kyriakos. Därför Herren på grekiska, Jesus är Herren, det heter kyrios. Kyrios och kyriake sa man om de som tillhör kyrios. Att vara kyriake, det är det som har gett ordet kyrka. Att vara kyrka, det är alltså de som tillhör kyrios, som tillhör Herren. Helt i enlighet med det som jag har talat hittills. Ja, då tror jag att vi var klara med det. Jag kanske ska bara säga det då också i vers 20. Där står det då: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det var ju så, precis som jag läste här, Peter Fjällstedts kommentar, att rabbinerna, de hade långa och ivriga diskussioner om hur många behövs det för att det ska vara en församling. Och att man hade de diskussionerna, det berodde på att judarna vid den här tiden och några hundra år tidigare, och sen för all del i några hundra år efteråt eller i årtusenden, har ju levt i förskingringen. De har varit utspridda överallt och har inte kunnat vara organiserade. De har ju fått leva under jorden många gånger. Så de har verkligen sin tro i hemmen i allra högsta grad. Men frågan var då, hur många behövs det i ett hem för att det ska räknas som en riktig synagoge, som en synagoga? Synagoge, de som kommer tillsammans, som synagoge kan också översättas församling. Hur många behövs det för att det ska vara en riktig församling? Det vill säga en så pass stor församling så att de kan fatta beslut om hur man ska leva som jude. Ja, då har man diskuterat det, och för att göra en lång historia kort så har man till sist bestämt sig för att det ska vara 10 män. Man behöver alltså samla ihop 10 män på en plats för att man ska kunna säga att det är en synagoga. Men där det finns 10 män och sedan kvinnor och barn också, där är synagogan och där kan man då fira gudstjänst. När de är samlade för att läsa i de heliga skrifterna, sjunga sina saltarsalmer, för att bedja, då är synagogan manifesterad, då är den på plats. Det var definitionen. Den här diskussionen var inte avslutad på Jesu tid. Och ni kan ju själva tänka så långt så att ni tänker den tanken att, jaha, men tänk om de bara var 9 män då. Just det, var så de diskuterade också fram och tillbaka i hundratals år. Fast de fastnade vid 10. Jag tror att den här 20:e versen, den ska man se som ett inlägg i debatten. Jesus säger, där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Där är kyrkan. Man kan förresten se hela det här avsnittet, kan man se från vers 16 till och med vers 20. Kan man se, sätta in en parentes, eller rättare sagt, man kan se det som en utläggning som avgränsar emot fariseismen. För fariseerna, de brottades med de här frågorna om 2 eller 3 och kyrkotukt och vem som kan bestämma, vem som kan lösa och binda, som vi ska se strax, och om hur många man ska vara. Det var fariseernas frågor och därför finns det här med här. Men det finns med som ett inskott, menar en del kommentatorer. Varför det då? Jo, därför att i vers 15 så står det: om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan 4 ögon. Om han lyssnar på dig har du vunnit din broder. Där skulle det kunna vara slut. Och så skulle du kunna fortsätta i vers 21. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: herre, hur många gånger ska min broder försynda sig? Och så vidare. Så vers 21 är fortsättningen på vers 15. Det som är däremellan, vers 16 till och med 20, är som en utläggning riktad emot fariseernas debatter och diskussioner. Där Jesus markerar en skillnad mellan det som han låter uppstå här nu och det som man tänkte sig inom fariseismen. Lite stridstal på så sätt, va? Nu ska vi se här vad som står i vers 18. Amen säger jag er, allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Den enda versen. Ni kommer ihåg att vi hade det tidigare. Också det är 16 kapitlet. I 16 kapitlet vers 19. När Jesus har sagt: du är Petrus. På denna klippa ska jag bygga min församling. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Då när vi var där i 16 kapitlet sa att jag skulle spara det till ikväll. Och det enda som jag sa då, det var att här står ingenting om att det handlar om syndernas förlåtelse. För det är den klassiska kristna utläggningen. Att prästen i botakten, i bikten, kan lösa ifrån synder. Eller avstå från att lösa och därmed binda den som bekänner sina synder. En sorts maktutövning där. Och det är den klassiska kristna tolkningen. Men nu ska ni höra här. Det finns en rabbin, eller en jude åtminstone, som har blivit kristen. En messiansk jude som heter David Stern. Han har skrivit en kommentar som jag gärna läser i över hela Nya testamentet. Och den är skriven utifrån ett judiskt perspektiv. Alltså utifrån hans gammaltestamentliga kunskaper kommenterar han Nya testamentet. Och då när han kommer till den här versen så säger han så här. Att fariseerna, de har nu vid den här tiden i mer än 400 år, alltså så länge som fariseerna har funnits, diskuterat inte bara det här med synagogan, hur många man ska vara, utan de har också diskuterat och gjort anspråk på detta med att binda och att lösa. Det var alltså fariseernas diskussioner, och det gick tillbaka på det som står i femte Mosebok. Vi tittar där då. Femte Mosebok kapitel 17. Där står det i vers 8. Om det i något fall blir för svårt för dig att döma, det må gälla ett dråp, en rättsfråga, ett misshandelsbrott eller något annat som kan orsaka tvist inom dina portar, då ska du stå upp och bege dig till den plats som Herren din Gud utväljer och gå till de levitiska prästerna och till den som på den tiden är domare. Dem ska du fråga till råds. Och de ska meddela dig vad som är rätt. Du ska göra det som de meddelar dig på den plats som Herren utväljer. Och du ska noggrant följa allt som de lär. Och i slutet på 11:e versen. Du ska inte vika av från de ord som de meddelar, vare sig till höger eller vänster. Men om någon handlar så förmätet att han varken vill lyssna till prästen som står där och gör tjänst inför Herren din Gud eller domaren, då ska den mannen dö, och så vidare. Fariseerna som uppstår ungefär 500 år före Kristus och som är de som återupplivar gamla testamentets böcker, för det faller ju i glömska tid efter annan. De diskuterar ju de här verserna i femte Moseboks 17 kapitel. Vilka är de som bestämmer? Ja, de gjorde naturligtvis anspråk på att det var de som var lagtolkarna. Och det var de man skulle fråga till råds. Det är alltså de som gör anspråk på att binda och på att lösa. Och med det menades helt enkelt att de hade makt att bestämma, att förbjuda och att tillåta. Att förbjuda, att binda och att tillåta, att lösa. Och det kunde till exempel tas i uttryck på så sätt att man kunde binda en dag och bestämma att den skulle vara fastedag. Och då var folket bara tvungna att finna sig i det. Om du tittar i Matteus evangelius 23 kapitel så kan man där se hur Jesus går till rätta just med fariseerna. Och ett sätt som man gör det på, det är att han säger i vers 4 om fariseerna. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Alltså de kunde binda en dag, de kunde binda en fastedag. Veckan senare kunde de binda en dag till. Eller de kunde tillåta det ena och förbjuda det andra. De kunde binda, de kunde lösa. Det är bakgrunden. Det här är alltså ett judiskt uttryck. Och det är klart att det är det som ligger i uttrycket här i Matteus. Och då kan vi läsa den här versen igen. I vers 18. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och det räcker, säger Jesus, med att det är två eller tre som är närvarande. Nu talar vi om den kristna gemenskapen. I den kristna gemenskapen där två eller tre är samlade i Jesu namn, där är Jesus mitt ibland dem. Och där kan de själva bestämma i evangelisk frihet vad de ska göra och vad de inte ska göra. Det är ju en oerhörd provokation emot fariseernas auktoritet och vilja att bestämma om allting. Jesus säger alltså till oss som är kristna att ni har en evangelisk frihet. Ni kan fatta beslut om hur det nya livet ska levas. Därför att Jesus är med er. Och han talar till er genom evangeliets ord. Han talar till er och står med er i era beslut. Om två stycken kristna skulle komma överens om en svårighet eller finna varandra, så är det behagligt inför Gud. Och Gud bejakar det. Gud står med. Jag kanske ska säga det också när nu Jesus släpper på och ger en sån frihet till den lilla kristna gemenskapen, till cellen. Det som jag sa tidigare, att det betyder inte att det kan ta vägen vart som helst. Därför att cellen står i relation till andra celler, som står i relation till den lokala församlingen, som står i relation till den universella kyrkan. Så här ska inte kunna hända massa olyckliga och konstiga saker, utan det finns en harmoni i hela kroppen. Men det finns också en oerhört stor frihet i den lilla gemenskapen. Många gånger så får man frågor om, ja men det står i Bibeln, det står någonstans i Gamla testamentet, det står en lag hit och en lag dit, och ska vi följa det? Men vi har en stor frihet att reglera och bestämma det evangeliska livet själva. Ja, det här då med, om nu, det som Stern säger alltså i den här utläggningen, och jag tror att den är alldeles riktig, det är alltså, handlar då inte om syndernas förlåtelse, utan det handlar om att reglera det kristna livet. Det handlar om att bestämma över sig själv, om jag får uttrycka det så. Ja, men det här med syndernas förlåtelse då? Jo, det förekommer, att använda ordet lösa och binda knutet till syndernas förlåtelse, det förekommer hos kyrkofadern Tertullianus 222 efter Kristus. Men å andra sidan så finns det ett annat bibelord, nämligen Johannes evangeliets 20 kapitel. Vers 23. När Jesus har uppstått från de döda, så säger han: frid vare med er. Och så andas han på dem i vers 22. Och säger: tag emot helig ande. Och så kommer det i vers 23: om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Så Stern säger ju det också med anledning av det med vad Tertullianus sedan gör saket av, att visst handlar det om att ge syndernas förlåtelse, att låta bli syndernas förlåtelse, men det är för lite om det bara handlar om det. Och det kanske rent utav växlar lite spår om det bara handlar om syndernas förlåtelse och dessutom blir institutionaliserat. Alltså jag tänker på bikten som väsende, att det är bara där det här kan äga rum. Då har man liksom krympt perspektivet. Så kan vi inte läsa det när vi läser i Matteus evangeliet. Där måste vi se det i ljuset av den judiska bakgrunden och förstå det på ett mycket vidare sätt. Men det finns ingen motsägelse mellan att prästen löser och binder synder och det som står i Matteus evangeliet. Ja, då var ju bra. Då har vi klarat av det där som jag hade hoppats att vi skulle klara av. Och vi kan till och med hinna med lite till. Och då kommer vi till vers 21. Och vi kan ju nöja oss med vers 21 till och med 23 till att börja med. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Jag tror vi stannar där. Bara det uttrycket. För här finns också en gammaltestamentlig bakgrund. Nämligen det som står i första Moseboks fjärde kapitel. Det är efter det att Kain har slagit ihjäl Abel. Och då talar Lemek, som är i nedstigande led från Abel, om hämnd. Han säger till sina hustrur: Ada och Silla, hör på mig. Ni är Lemeks hustru och lyssna till mina ord. En man har jag dödat för varje sår och en ung man för varje blåmärke. Ja, 7 gånger blir Kain hämnad, men Lemek 77 gånger. Det är alltså motsatsen till förlåtelsen här. Och det förstår man, och så förstod man det inom den judiska traditionen också, när det talas om att hämnas sjufalt, eller 77 gånger som det till och med stod här. Så är det alltså någonting som ligger i förlängningen av de så kallade helighetslagarna. Helighetslagarna, bestraffningarna alltså. Men när vi kommer till Jesus så vänder han på alltihopa. Han säger det behövs inga bestraffningar alls, utan här kan ni till och med förlåta, inte bara 7 gånger utan 77 gånger. Och hur kan han göra det då? Han har betalat priset själv. Det är det som är själva evangeliet. Att när vi är i Jesus Kristus, och det här är ju kyrkoordningstalet. Det här är ju tillståndet i församlingen vi läser om nu. Där har allting vänts genom Jesu korsdöd och uppståndelse. Så att här blir det förlåtelse inte bara 7 gånger utan 77 gånger. Det finns en som har betalat priset. Vi behöver inte tillämpa helighetslagarna. Vi tillämpar kärlekens lag. Någonting helt annorlunda. Det behövs ingen vedergällning längre. Man kanske kunna säga det också då avslutningsvis, att det som sker här, den anda som kommer fram här, är alltså väldigt lik den anda som vi läste om i bergspredikan. Om ni kommer ihåg när vi höll på med bergspredikan, så var det ju det att å ena sidan så gäller ju lagen. Å andra sidan så uppfyller ju Jesus lagen i bergspredikan. Och kan säga, ni har hört att det sagt till de är gamla, men jag säger er. Och så inför han uppfyllelsen av lagen, och därför behöver man inte tillämpa det på det gamla sättet, utan man får tillämpa bergspredikan på det nya sättet. Vända andra kinden till, gå 2 mil och så vidare. Det är samtidigt en beskrivning av livet i himmelriket. Himmelriket på jorden i bergspredikan. På samma sätt här. Här talas det om kyrkoordningen, om tillståndet i församlingen, och det talas om det, kan man säga i en mening, på ett idealistiskt sätt. Som om vi skulle kunna leva fullkomligt. Jag inte bara skulle kunna, det är vår kallelse. Det är vår kallelse att ta emot allt det som Jesus Kristus har gjort på Golgata kors. Den ande som han har utgjutit i sin kropp och som vi får del av, eftersom vi är kyriake, vi tillhör honom, så får vi del av hans liv. Och vår livskallelse är att praktisera det omöjliga, praktisera den gränslösa kärleken, praktisera himmelriket på jorden. Jag tycker det är en underbar tanke, inte bara att läsa det här kapitlet, och vi ska läsa mera om det, fast det får bli då nästa gång, utan det är en underbar kallelse att få vara med om att förverkliga himmelriket på jorden. Att vi har satts i stånd att kunna göra det. Normalt sett skulle människor inte kunna be för sina fiender, förlåta sina antagonister, sina motståndare och så vidare. Men genom att vi själva har fått del av Kristi liv, så kan vi faktiskt bara praktisera Kristuslivet, Guds rikets hemligheter, redan här i tiden. Och överallt där vi gör det, där blir himmelriket synliggjort. Och det är vad liknelsen som kommer nu handlar om. Men det får vi ta nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Matteus evangeliet, Bibelförklaringen är över och vi hörde del 50. Det var från Värnamo församlings närradioprogrammet sändes. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.